Att bryta tystnaden och berätta sin historia är bara början på en lång och ofta livsförändrande resa. Många jag möter här i Familjehemligheten hör av sig efter programmen och berättar både om nya upptäckter men också om den omtumlande, känslomässiga resa det är att gå vidare efter sändning. I en serieprogram tänkte vi återvända till några av dem med frågan: vad händer sen när hela livet ställts på ända? Till vår hjälp har vi reportern Siri Ambjörnsson, tidigare långvarig producent här i P1, bland annat på Radiopsykologen. Idag möter hon Elisabeth som via ett DNA-test fick en ny pappa. Hon som tidigare känt sig rätt ensam under sin uppväxt som sladdbarn har nu fått en ny stor släkt i Kanada.
Jag vet inte vilket jag ska välja. Jag har några filmer från våra träffar.
Vi sitter i Elisabeths nya lägenhet, ett stenkast från älven i Umeå. Sen hon för första gången berättade sin historia här i Familjehemligheten så har mycket hänt. Hon har inte bara flyttat från hus till lägenhet, hon har också mött en helt ny släktgren på andra sidan Atlanten. Telefonen är full av foton och filmer från den nya familjen.
Man hör ju ingenting, det är bara blurr.
Filmsnutten visar ett myller av människor på en bar, på en släktträff som gick av stapeln i Kanada i våras. Och mitt i vimlet står Elisabeth.
Jag har ju vuxit upp med syskon som har varit mycket äldre, så jag har ju varit ganska ensam. För mina bröder hade ju flyttat ut.
Elisabeth växte upp med tre äldre bröder. Hon var ett sladdbarn. Bröderna försvann ut i livet och som ung längtade hon efter någon hon kunde spegla sig i. Hon beskriver sig själv som ivrig och pratsam, men också ensam om att vara som hon var, fram till nu. Avslöjandet som fick hennes liv att ta en ny vändning kom via ett DNA-test. Elisabeth ville söka sina finländska rötter, men när hon fick svaret var det något som inte riktigt stämde.
Jag kommer ju från Tornedalen och har väl alltid liksom tänkt att ja, men nu har jag lite finskt påbrå, absolut, det har jag. Och så kom det tillbaka och jag var 80% finländare. Och då blev jag så glad över. Tänkte jag, oh, jippi. Det första euforin över den här 80% finländska ursprunget, den förbyttes på något sätt till ett... Men var är alla mina släktingar på min pappas sida? Var är alla de namnen?
Nej, något var inte som det skulle vara. Och nu började jakten på ett svar.
Det var som att dra upp en Duracell-kanin ungefär. För det var bara full fart framåt. Jag bara skulle ha svaret.
Och med hjälp av mängder av telefonsamtal och till slut Peter Sjölunds DNA-team så kunde Elisabeth till slut bekräfta sin pappas identitet.
Jag blev överväldigad faktiskt av den respons som jag fick. Jag hittade ju en bror uppe i Luleå och hans tre barn, så att jag har ju då kontakt med dem. Och sen det som var egentligen orsaken till att jag hittade min familj i Kanada och USA, det var ju tack vare att en av mina kusiner, som jag inte kände till då, men hon hade också sökt efter sin släkt, en okänd son som skulle finnas, och om det eventuellt fanns några släktingar till honom. Hon och jag, vi fick kontakt via de här DNA-sajterna och började ju att mejla till varann.
Elisabeths biologiska pappa visade sig vara född i Pajala. Pappans far hade övergett honom och hans mor och lämnat Sverige för Amerika. Sonen i Sverige, han som senare i livet skulle bli far till Elisabeth genom en tillfällig och hemlig affär, han förblev en hemlighet.
Min pappa föddes ju 1914, och det var samma år som min farfar åkte över till USA som alla andra och kom till New York, och han skaffade sig ett jobb i skogen i Minnesota.
På andra sidan Atlanten träffade Elisabeths farfar en ny kvinna och fick 4 barn och senare många barnbarn. Genom kusinen i New York, som visar sig heta Irene, vidgar sig det nya nätet av släktingar snabbt. Meddelanden från än den ena, än den andra fyller Elisabeths inkorg.
Det var som att vrida på en kran. Full fart liksom. Det var helt osannolikt. Jag var inte van vid det, och den här kärleken, och jag tänkte liksom att nej, men de vet ju ingenting om mig. Hur kan de vara så himla kärleksfulla? Men de bara är det. Jag var som nyförälskad. Det var som att gå i ett rus faktiskt. Helt fantastiskt.
Så här sitter nu alltså Elisabeth, som hela sitt liv trott att hennes släkt var begränsad till norra Sverige och Finland, med en helt ny karta och ett pussel som ska läggas.
Man blir ju paff, helt enkelt, när man får en anstormning av människor som vill veta allt om en och som vill träffa en. Och det visar sig då att vi är kusiner. Det är 6 barn i flera av familjerna, och 3 och 4, ja, jag har säkert 20 kusiner där.
Och vad hände i dig när du fick veta det? När det drällde in mejl efter mejl från nya kusiner, alltså ganska nära släktingar?
Dels så är det svårt att veta hur man är släkt, men de var verkligen välkomnande. Helt otroligt, och på ett sätt som jag aldrig har varit med om. Genuint intresserade av vem jag var och vem min bror uppe i Luleå var och hans barn. Och de är liksom, vi kallar oss kusiner oavsett om vi är sysslingar eller så. Så att det är som, vi är kusiner all hela bunten, och det är bara glädje.
Elisabeth har nu inom loppet av bara några dagar fått 20 nya kusiner och en hel drös kusinbarn. Nyfikenheten på vilka de egentligen är och i slutändan hur arvet från hennes pappas sida ser ut börjar växa.
Jag gillar inte att resa egentligen. Jag tycker inte om att flyga. Så att för mig var det en sån där grej som jag eventuellt skulle göra någon gång i framtiden. Men till slut så kom det en dag när jag kände att jag verkligen ville åka dit. Jag bara bestämde mig att jag ska åka dit. Och då följde ju sig så att de skulle ha en reunion, och jag fick en inbjudan. Och jag bestämde mig ganska omgående att jag åker.
Fastän du är rädd för att resa och inte gillar att flyga?
Precis. Det var liksom all den där rädslan och allt, alla tveksamheter, allt det där, det liksom bara försvann. För alternativet var ju att stanna hemma, och det fanns inte på kartan. Nej, jag skulle dit. Och de är ju så väldigt stolta över sitt svenska ursprung också. Så att de blev ju jätteglada när jag skulle komma dit. Ja, så jag bokade och for.
Elisabeth övervinner sin flygrädsla, och till slut sitter hon alltså där på planet, på väg att möta sin nya släktgren.
Jag är som ett litet barn. Jag bokade fönsterplats, jag ville se allt. Jag satt och tittade ut hela resan. Jag flög via Island. Och jag tittade ut på vulkanen och jag irrade runt på Islands flygplats. Och man flyger över Grönland, och det var ju fantastiskt att titta på packisen, och det var fantastiskt. Och så flyger man över bergen, och så kommer man ner över Vancouver, och så ser man havet och ja, det var så mäktigt.
Var du nervös då för vad som skulle hända?
Nej, jag var inte det. Utan jag tog liksom emot allting som det kom. Och jag tänkte, det här blir bra. Och Och det kändes så rätt, det kändes så lätt, det kändes så kul. Ja, helt otroligt. Och så mötte de mig på flygplatsen där i Victoria då. Susan och Josh.
Ja, där står hon alltså, Susan. En av Elisabeths alla nya kusiner. Och hennes man, George.
Ja, det var som att vi liksom kände varann och hade bara varit ifrån varann ett tag. Och det var kul att ses igen. Och ja, vi åkte från flygplatsen till Victoria och jag stupade i säng ganska snabbt. Ja, och sen började äventyret.
Och äventyret, ja, det består av ett 4 dagars späckat schema tillsammans med vilt främmande och ändå så bekanta människor. De bovlar, spelar flipper, äter luncher och middagar, besöker sevärdheter. Elisabeth är den enda deltagaren från Sverige. Men att hon är en central person på släktträffen, det råder det ingen tvekan om.
Så här såg det då i alla fall ut när vi hade Swedish fika i Oak Bay. Och då hade de ju här, ser kardemummabullar, pepparkakor, kärleksmums, hallongrott, toskar, chokladbollar, kolasnittar. Och så hade vi en middag på lördagen, en avslutningsmiddag. Och då tog vi de här familjefotot.
Var sitter du?
I mitten där.
I mitten av alla.
Mm.
Dagarna i Kanada förändrade Elisabeth på djupet, säger hon. Men egentligen var det kanske inte just vad de gjorde som var det stora äventyret, utan snarare den nya känslan av att få höra till.
Det var som så fantastiskt, för att alla är så välkomnande och glada och hjärtliga på alla sätt och vis. Och gjorde allt för att jag skulle känna mig som en av i familjen, vilket jag ju var. Träffa nya kompisar och vänner, det är jättetrevligt. Men det här var liksom en extra dimension ändå. Konstigt nog, trodde jag inte. Men så var det.
Att sent i livet få kontakt med en helt ny del av sitt ursprung och sitt arv, det har varit omvälvande.
Det var ju verkligen som att öppna dörren in till sig själv. Känna sig hemma. Jag har ju vuxit upp med syskon som har varit mycket äldre, så jag har ju varit ganska ensam, för mina bröder hade ju flyttat ut. Så visst hade jag ju kanske velat ha något syskon eller så, men när jag träffade de här så var det ju känslan av att vi var väldigt lika varann. Nej, det här var ju i mars.
Det är oändligt många långa meddelanden.
Jo, här är ett recept.
Elisabeth scrollar genom telefonens alla meddelanden från Susan, kusinen som är den som hon kommit allra närmst i den nya familjen.
Det här kanske.
So great to hear from you. I was wondering how you were doing and if everything was okay. Glad to hear all this well. Have a good sleep. Love you. Bye bye.
De hörs flera gånger i veckan, håller sig uppdaterade om varandras liv. Och likheten de emellan, den går inte att missta sig på.
Vi kunde gå in i en affär och så ställde vi oss och tittade på samma typer av grejer. Vi tittade på samma typer av skor, kläder. Vi blev så förvånade, både Susan och jag, för det var hemma hos Susan jag bodde. Om vi skulle fara ut så, ja, men då gick vi som, jag gick in på mitt rum och då hon gick in till sig. Och så kom vi ut i hallen och skulle ta klä på oss och jackan och fara. Och då hade vi klätt på oss likadana kläder. Och likadana färger. Det var jättekonstigt. Det bara var så.
Och den känslan av likhet, den var ny för dig?
Ja. Jag låg väldigt mycket och funderade på det där, att det var en känsla av att få sig en syster. För vi är väldigt lika till sättet också. Det är ju det där att, ja, okej, okay, jag är ju den jag är, men inte fullt ut. Utan när jag kom dit, då kände jag att, nej men, vad kul, hon gillar också att dansa om det kom en bra låt i en butik. Och så stod vi där och dansade. Det här spontana, inte rädd vad folk ska tycka eller så, som jag upplever ibland att man gör hemma så här, man håller igen lite och så där. Men vi bara var, det var bara så enkelt och vi var så lika och gjorde samma saker och berätta om livet för varann.
Så likheten med Susan förstärkte på något sätt den som du också visste att du egentligen var?
Ja, precis. Jo, det är svårt att förklara, men den här acceptansen för den man är innerst inne och att man liksom äntligen på något vis inte behöver hålla på och skärpa sig hela tiden. Vi har pratat om det och hon säger ju att hon känner på samma sätt. Hon har ju 4 systrar och en bror. Men när vi träffades då tyckte hon att jag var som en extra syster.
Det har hittills blivit 2 Kanadaresor för Elisabeth. Och det kommer säkert bli fler.
Jag kände det när jag åkte hem att jag inte är klar. Jag vill dit, jag måste dit igen. Det är som att man är förälskad. Man vill träffas igen. Jag vill bara vara där.
Resultatet av Elisabeths efterforskningar blev alltså en stor ny släkt i Nordamerika som alla var ättlingar till farfar William och som hon nu fått se fotografier av. Likheten mellan William och hennes egna söner, den är slående.
De är ju väldigt mörka och har ju de här mörka dragen som han hade också. Och så stort burrigt hår hade han och det har de också.
På fotot syns William uppklädd tillsammans med sin svenskättade hustru.
Där var en örsnibb jag känner igen. Och ögonbrynen. Och, jag minns inte vem jag visade bilden åt. Och då sa de, åh han är ju lik din son. Nej, men nej, han är ju lik Filip. Nej, ser du inte att han är lik Jesper? Så att mina barn är som en mix av min farfar då.
Elisabeth fick alltså en ny pappa och en ny farfar, men också en ny farmor. På henne finns inga bilder bevarade, men ändå har farmors liv och livsval gjort djupt intryck på Elisabeth.
Min biologiska farmor blev ju ensam med barnet och hon var en stark kvinna som klarade det och vi pratade 1914 om vara ensamstående med ett barn. Så hon var ju en jättestark kvinna och min mamma var ju också det. En otroligt stark kvinna och jag brukar tänka det att kan de så kan jag. För det är som att ja, jag väljer att tänka att det är ett arv. Att, mamma var ju en stark kvinna, det var hon ju. Och när man dessutom har upptäckt då en farmor som har fostrat sitt barn då ensamt på den tiden när den egentligen var helt emot konventionen och alltihopa det här. Men hon gjorde ju det ändå. Och då väljer jag att tänka att jag kommer från ett led med starka kvinnor. Och det gör väl också att jag kan känna att jag vill också göra de valen som känns rätt för mig. Det här kändes rätt. Jag ville veta helt enkelt hur mitt DNA såg ut. Så då gjorde jag det.
När Elisabeth fick veta sanningen om vem hennes biologiska pappa var, då levde varken han eller hennes mamma längre. Men att mamman under alla år valde att hålla det hemligt, det är inget som Elisabeth idag lastar sin mamma för.
När jag upptäckte det här så hade jag ju mycket tankar om hur mamma måste ha haft det och hur jobbigt det måste ha varit för henne och sådär. Och även för kanske min pappa också då, som också var gift. Så att det där har jag som tänkt att Jag accepterar att det är som det är och jag hoppas att det ändå blev så bra som det kunde bli. Eller det blev det ju för mig, men jag vill inte liksom grotta ner mig allt för mycket i hur det ska ha varit för mamma, för jag förstår ju naturligtvis att det var jobbigt såklart för henne.
Och att Elisabeth för 3 år sedan valde att berätta sin historia här i programmet, det ser hon som ett sätt för henne att lyfta fram kvinnorna som gått före henne.
Kvinnorna får ju som alltid på något sätt bära hundhuvudet för allting. Ta största smällen genom historien. Och det kändes som att jag ville ju också berätta min historia, för att det är ju mycket snack. Min farmor blev ensam med ett barn, min mamma, då blev det som det blev och hon liksom gjorde det som var rätt utifrån hennes situation och det hon kunde göra där och då. Och jag är ju jättestolt över henne. Hon fixar ju det. Och det gjorde ju även min farmor.
Tycker du att du är samma Elisabeth nu som det var för 5 år sedan?
Nej, det är jag inte. Det är jättestor skillnad. Jag hakar inte upp mig på små saker. Jag gör mer saker för mig själv. Jag känner mig som tacksam på ett annat sätt idag. Och rik. Alltså rik på relationer. Jag har liksom lärt känna mig själv också på ett annat sätt. I och med det här, för att jag har alltid varit pratsam, jag har alltid varit ivrig. Men alltså, jag har alltid känt att det är något fel på mig på något sätt. För jag har ju inte varit lik någon. Men i och med att jag känner att jag är väldigt lik de här som bor i Kanada, så känner inte jag mig så. Jag känner mig mycket, mycket gladare för att jag har ett sammanhang och jag vet att jag är inte udda. Därför att det finns de som är som mig. Och den känslan av samhörighet och att man inte tänker elaka saker om sig själv, som kanske är lätt att göra för att jag är lite spontan kanske och uttrycker mig ibland lite för snabbt då. Men jag vet att jag inte är ensam, för jag är inte ensam i min familj om att känna så och tycka så och säga så och göra si och göra så. Utan vi är så. Och det är verkligen någonting som har berikat mitt liv. Att känna att jag inte är udda. Som jag var innan.
Men hur har det då påverkat henne, undrar jag. Att relativt sent i livet få veta att den familjekarta man tagit för given visar sig vara felaktig.
Det känns ju lite grann som att i och med den här upptäckten då, att hela livet liksom gör en kullerbytta åt ett helt annat håll. Så det man tror man vet, det man tror är sanningen, den verklighet man lever i, tror man är sann. Och det visar sig att nej, det var den inte. Då kände väl jag någonstans också att jag tar inte för givet att min verklighet idag är min verklighet imorgon. Av en slump så kan allting förändras. Och visst, absolut, jag har jobbat i akutvården i många år. Jag vet att den ena dagen inte är den andra lik och så. Men det här som jag bär med mig nu, det är ju som, jag bryr mig inte så mycket om struntsaker. Jag är inte rädd för morgondagen. Jag har fått ett rikare liv.
Du har lyssnat till Familjehemligheten, där Siri Ambjörnsson återvände till en av våra tidigare berättare, Elisabeth. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.